Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Du lyssnar på en podd från Media House by RF.
Hej på er allesammans och varmt välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 150.
Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Emma.
Och jag heter Anna och det här är podden om mig, min kära syster, våra fyra hästar. Och sen så gillar vi att diskutera när det dyker upp diverse artiklar och händelser i hästvärlden.
Det stämmer bra det. Och det här är ett förinspelat avsnitt för du och jag har gått på jullov nu, Anna. Mm. Men vi vill ju såklart inte låta er älskade lyssnare bli utan avsnitt ifrån oss.
Jag älskar att du kallar det för jullov också.
Ja, jag vet. Men det är lite gulligt.
Ja, men det är ju det. Och det är ju någonting som man verkligen längtade efter när man själv gick i skolan.
Mm.
Så att vi kan gärna kalla det för jullov för det låter väldigt mysigt.
En liten throwback. Vi kan låtsas att vi är så här 15 istället för dubbelt så gamla.
Mm. Det låter som en mycket bra idé tycker jag. Så därför så tänker vi att vi tar och hugger tag i det här frågepolsavsnittet på en gång. För att det är ju jämnt avsnitt nu. 150. Herregud. Sjukt.
Mm.
Så vi tar och rullar gingen och sen så kör vi lite frågor. Jag tänker att vi tar och börjar med en icke-hästig fråga idag, Emma.
Ja.
Vad har ni för tatueringar och vad har de för betydelse?
Jag har 7 olika tatueringar. Nu ska vi se här. 3 texter och 4 små motiv.
Mm.
Och egentligen så betyder väl ingen någonting speciellt förutom min systertatuering som är den första. Som du har en likadan.
Ja, exakt. Och grejen är att jag hoppas ju att vi har skrivit rätt på den. Det står sororvis mea, vilket betyder min syster är min styrka.
Ja, på latin.
På latin, ja.
Och ska det vara, annars så betyder det för oss.
Exakt. Och det är den enda jag har som betyder något också, tror jag.
Ja.
Gud, jag måste fundera, vad har jag ens för tatueringar? Mm. Nej, men det är ju typ det.
Ja.
Och sen så har jag också lite andra motiv. Jag vet inte hur många tatueringar jag har, ärligt talat.
Nej, vi har väl kanske ungefär lika många, skulle jag tro.
Jag tror det.
Jag vet att jag har 7 i alla fall.
Ja.
Jag har en på utsidan av höger arm, och det är ju systertatueringen. Sen har jag en text på insidan av vänstra armen. Jag har min lilla katt på min högra handled.
Ja, den är så söt.
Det är min favorit. Det är, trots att typ ingen verkar se att det är en katt, vilket jag tycker är väldigt enkelt. Jag kan lägga upp en bild på den på Instagram, så fattar ni vad jag menar. Sen har jag en text i nacken. Jag har ett hjärta bakom höger öra. En diamant bakom vänster öra. Och sen har jag, nu ska vi se, någonting
en nere. Pil.
Ja, någon liten pilgrej nere på vänster fotled.
Ja, men nu måste jag fundera. Jag tatuerade mig första gången innan jag hade fyllt 18. Jag var typ 16 kanske.
Ja, när ni var 17. Utomlands va? 17 ja. Kanske det var.
Då tatuerade jag ett hjärta på utsidan av foten. Och när jag kom hem, jag bara, mamma, jag har gjort något dumt. Och hon bara, vadå? Blev så svinsur. Jag bara, jag har tatuerat mig. Och hon bara, mhm. Och så drog jag upp och visade. Hon bara, ja, men det var inte så farligt.
Hon kanske bara trodde att du bara, jag har knarkat.
Ja, exakt.
Det hade hon typ
jag har tagit droger. Ja. Ja, nej, gud, det skulle jag aldrig få för mig. En tatuering är ju ganska harmlöst i jämförelse. Och vi var väldigt noggranna med att det skulle vara en fräsch studio så där också.
Ja, det var ju bra.
Ja, men ett hjärta på foten. Och sen så har jag en diamant nere vid andra foten. Sen så har jag ju texten då på utsidan av samma arm som du.
Mm.
Jag har en ros här vid andra handen typ, eller på handleden.
Den är väldigt fin.
Jag älskar den, det är nog min favorit faktiskt.
Mm.
Sen har jag ett A bakom ena örat. Och det kanske kan vara dem.
Ja. Jag glömde ens bort att räkna det.
1, 2, 3, 4, 5.
Ja, 5 kanske det är då.
Om jag inte glömmer bort någon nu.
Nej, det var evigt sedan jag tatuerade mig senast. Det var ju när vi gjorde de här. Jag gjorde ju 3 små tatueringar. Det var ju katten, pilen och diamanten som jag gjorde då. Och det var så här tatuering för välgörenhet. Så det var 3 små motiv för 1000 spänn. Och så gick det till någon sorts välgörenhet. Jag kommer inte riktigt ihåg.
Ja.
Och det var ju... Vad kan det vara? 16 år sedan.
Ja, 2016. Jag har faktiskt blivit lite sugen på en tatuering till. För att en kompis till oss har tatuerat en jättefin häst i typ så här, vad ska man säga, väldigt avskalad stil.
Mm.
Jag visade ju dig den. Och då blev jag väldigt sugen. Men samtidigt så känner jag bara, vilken av alla hästar ska jag välja i så fall? Det känns som en väldigt stor grej att någon ska pryda min kropp i så fall.
Ja, jag förstår.
Så jag får suga lite på den karamellen. Mm. Jag känner ingen stress att tatuera mig. Men jag tycker att det är kul med tatueringar och jag tycker också att det är väldigt fint.
Det är det. Men det är ju tyvärr inte billigt heller.
Nej, det är ju inte det. Och jag känner att jag har inte riktigt råd. Och så här, jag tycker det är skitsnyggt med sliv och sånt där också. Men... jag har varken råd eller tid eller ork till det, känner jag.
Hur hanterar ni en häst som är stökig på stallgången? Och jag antar att du menar att hästen inte vill stå still och kanske är lite stressad och sådär. Och vi är ju väldigt noggranna med att våra hästar, de ska stå still när man sitter upp. De ska stå still i stallgången. Och många hästar kanske kan vara lite stökiga i början när de kommer till ett nytt ställe för att de är lite stressade. Det är nya människor de ska lita på. Så jag tänker att när du får hem en ny häst, det är inte konstigt ifall den beter sig kanske lite mer stressat, rör sig lite mer mot vad den gjorde. När du var och tittade på den till exempel, så var det ju med Pebban till exempel. Hon var ju lite mer yvig när hon kom till oss. Men nu har hon lugnat ner sig jättebra och står väldigt still. Ungefär lika still som våra andra hästar skulle jag säga. Trots att hon inte rids eller har ridits under hela hösten.
Nej, och jag tänker också att det är ju skillnad på att röra sig och röra sig. En häst måste ju få liksom, ja, men väga över till ett annat ben. Eller liksom,
klia sig.
Ja, och göra lite sådana grejer. Men det är klart att den får inte stå och skrapa och hålla på och gå från höger till vänster. Och backa och hålla på. Alltså att man ser att den är stressad och inte kommer till ro.
Mm.
Men det vi gör, det är ju att vara extremt konsekventa. Och går den framåt, ja, men då backar vi den. Mm. Minst de stegen den har valt att gå fram.
Mm.
Gärna kanske något extra så att det verkligen blir tydligt att nu står du still. Och det är egentligen det man gör. Alltså korrigerar hästen. Går den till höger, ja, men då tar man den till vänster.
Ja.
Och en häst som skrapar, det är ju vi också noggranna med att så här, nej, det där får du inte göra. Ja. Då får man liksom säga ifrån nej, och så backar vi den lite så att det ändå blir också en liten korrigering i själva rörelsen.
Mm.
Det är ju typ det värsta jag vet, nästan skrapa på gången. Alltså.
Ja. Japp. Och sen så kan man ju med fördel också ge godis när hästen är lugn, eller om du har flyttat på den och den har flyttat på sig så mycket som du vill. Alltså jag tänker att det här är ett beteende som ändå går ganska så snabbt att ändra på, tycker jag.
Ja, i alla fall har du gjort det för oss. Det är klart att det kanske är olika för olika hästar, men det har gått ganska fort för oss.
Mm.
Och något som faktiskt är viktigt också, det är att kanske ta gärna lite extra tid i stallet i början. Att man, ja, men säger att det kanske brukar ta en halvtimme att göra i ordning hästen. Ja, men dra ut lite på tiden. Låt det gå en 40-45 minuter då.
Mm.
Förutsatt att du har tid för det och inte känner dig stressad. Alltså hellre lägga mer tid i stallet än i sadeln i början nästan.
Ja, jag håller med.
För att då hinner hästen lite komma till ro också. Jag menar, om man bara ska så här, så kratsa hovar, borsta, sadla, ut. Ja, då är det ju redan lite av ett stressmoment. Mm. För hästen, det är ju bättre att man tar det lite manjana så att de också får ta det lite lugnt och känner att, ja, men matte, hon är lugn, så då kan jag stå här och chilla. Ifall ni hade haft en superkraft, vilken hade det varit?
Det hade ju varit kul att kunna flyga, och väldigt praktiskt också sätt att ta sig fram.
Det är typ min värsta mardröm. Jag är ju höjdrädd.
Men man måste ju inte flyga så högt, tänker jag.
Fy fan vad sjukt om du hade kommit och flugit ut så här i hagen och hästarna var i hela friden.
Mm. Ja, men så det är väl antingen det eller att kunna,
du får bara välja en, skulle du säga osynlig. Vad tänker du göra? Sno mat och sådär, vad tänker du?
Så här, gå in i affären och sno massa godis. Eller smink.
Fast hur hade det gått till? Då hade ju godispåsen svävat, eller?
Ja, eller om man hade haft en sån osynlighetsmantel
som Harry Potter.
Ja, nej, men okej, jag säger flyga då.
Alltså osynlig känns ju ändå som att så här, så vidare du inte är ett creep som ska typ spana på folk, så är det väl ingen praktisk egenskap.
Nej, men om man kan välja att vara det själv. Typ så här,
sant, i och för sig. Om man
jag hade ju inte velat vara det hela tiden, men så här, om man inte vill så här, jag som är lite introvert. Det är ju perfekt. Bara,
om du ser någon du känner i affären som du inte vill prata med, bara tjum.
Ja, exakt.
Oj, det var Emma borta. Ja. Gud, tänk om någon bara, men gud, jag tyckte jag såg Emma här. Och så bara,
nej, det var.
Nej, du är osynlig. Ja. Ja, jag hade valt att kunna trolla. Mm. För jag hade, då hade jag trollat fram en massa bra grejer.
Mm.
Sen vet jag inte, det kanske hade funnits lite restriktioner i Harry Potter till exempel.
Man får inte trolla fram mat. Liksom.
Nej, mat eller... Man kan ju trolla pengar, saker att kan man inte... städa.
Mm.
Men man kan ju inte trolla hur som helst. Liksom. Nej. Men att trolla hade varit väldigt praktiskt faktiskt. Det hade jag velat kunna göra.
Hur rids Tage just nu?
Ja, han rids ungefär 4 dagar i veckan. Ibland 3. Ibland fler. Det beror lite på. Vi väljer liksom att lägga... Ja, men den tiden vi har över.
Ja.
Nu när vi har haft det väldigt hektiskt i en period så har han ju kanske fått prioriteras bort lite. För jag tycker att det är bättre att han får en vilodag än att vi jäktar ihop ett ridpass.
Precis, men i snitt 4 dagar i veckan kan man säga.
Ja, och vi försöker väl att rida ut så mycket som möjligt på honom för att det är det han tycker är roligast. Men jag tycker också att det är viktigt att underhålla hans kropp lite på banan. Så att någon gång i veckan så brukar det bli något pass på banan och gärna då... Med lite bommar eller någonting för jag tycker att det är roligare än att bara rida ren dressyr. Och gärna i halsring för min del för jag tycker att det är kul.
Ja, och sen så också, vi brukar ju försöka rida med bett kanske någon dag i veckan. För, att få, ja, men, för att få honom att jobba så korrekt som möjligt så att vi ändå fortsätter att ja, men aktivera hans kropp på ett bra sätt.
Exakt.
Men ja, det blir ju mest lite så här skoj med honom. Utritter, rida i halsring, det är ju väldigt kul att göra på honom.
Ja, men det är ganska skönt att ändå ha bestämt att nu... tar vi och lägger ner kraven väldigt mycket. För jag tycker att jag uppskattar våra pass mycket mer nu. Än när man så här försökte att få ihop seriösa dressyr och hoppas. Liksom.
Men jag tänkte att vi kan prata lite om hur vi har tänkt göra med vintervila på hästarna. Och vi kan ju säga som att Pebban kommer ju vi prioritera så att hon kommer igång. Sen så tänker jag att vi ska ta vårt liv lite som det kommer nu när vi är lediga. Så att Bella och Fokus, planen är att de ska få lite vintervila nu under... Ja, jag vet inte, 3 veckor max kanske.
Mm.
Och då ska de inte vila helt. Men att vi lägger ner kraven, vi rider när vi känner för det. Det kommer nog bli mycket utritter. Inte träna för tränare. Ja, men ni fattar. Så att vi prioriterar oss och vad vi vill göra och vårt mående lite nu.
Ja, men exakt. Jag tycker att det är viktigt att man själv får vara lite bara människa ibland. Och inte bara hålla på med sina hästar dag ut och dag in.
Nej, exakt. Och Tage, ja men han kommer väl få gå ungefär som han gör, tänker jag.
Mm. Vi har fått en fråga. Skall det är det icke snart till Norge?
Vi har ingen plan på det.
Nej, men jag vill så gärna åka till Norge. Jag vill åka upp till lite mer Nordnorge och se alla fina berg. Och,
ja.
Jag har sett bilder därifrån och det ser ju helt fantastiskt
ut. Ja, jag vet. Jag vill också det.
Ja, vi måste åka till Norge någon gång. Ja,
men vi är ju så dåliga på att åka iväg överhuvudtaget. Det är visserligen inte så lätt när man bor på gård och har 4 hästar och bara kunna hej då, nu åker vi iväg i 2 veckor till exempel.
Nej, alltså framförallt inte vintertid skulle jag säga.
Nej.
För att det är kanske lättare för oss att åka iväg på sommaren. För jag menar, ja men då ska de ha flugskydd och de ska kollas och de ska ha vatten. Men det är ju liksom det de behöver. Sen har ju de gräs.
Ja.
Det är inte så mycket arbete med dem då. Då är det enklare att åka iväg. Så att vi får boka in någon Norge typ till...
Ja.
Ja, kanske inte till sommar, det får vi se. Men någon gång.
Någon gång. Anna, vilken av våra hästar skulle du säga är modigast?
Bella, skulle jag nog säga.
Bella och Pebban skulle jag säga. De är ganska... De är modiga båda två. Bella utstrålar kanske lite mer den här självsäkerheten. Men hon kan ju också, så här, hon har ju sina dagar ibland där hon är lite mesigare och ibland kan hon bli rädd för grejer. Pebban har ju knappt tittat på någonting och har hon gjort det så har hon bara saktat ner lite grann och sen har man kunnat få fram den igen. Så jag skulle säga att både Bella och Pebban är 2 modiga tjejer.
Ja, och grejen är att jag skulle nog säga att den som är minst modig är Tage.
Ja.
För Fokus är så här, om han har en dålig dag då kan ju han vara rädd för en snöflinga i princip. Men har han en bra dag som för inte så länge sedan när vi red ut då red vi förbi en stor skogsmaskin där de lastade på stockar. Heter den stockar?
Ja.
Ja, men trästammar liksom.
Timber.
Timber. Och det var inga bekymmer. Han brydde sig inte. Han viknade ens örat mot det. Så han kan ju också vara supermodig. Men jag skulle nog ändå säga att tjejerna är modigare än vad killarna är.
Yep. Girl power!
Vi har fått en fråga ifall våran första häst Bosse lever. Och nej, det gör han ju tyvärr inte längre.
Nej, han togs bort för det var ett antal år sedan nu. För att han...
Han blev skadad i knät, va?
Ja, det var någon skada han fick i alla fall.
Ja.
Men innan dess var han en väldigt uppskattad skolhäst på ett hästgymnasium.
Var det Dingle?
Nej.
Nej.
Det var i, heter det inte Sätila? Eller var...
Jo! Men gud, jag kommer inte ihåg vad det heter.
Nej, men någonstans där neråt Borås, Göteborg.
Ja, ja, precis. För vi tävlade ju på den gården där han stod någon gång.
Hällingsjö.
Hällingsjö, ja.
Mm.
Ja, det, vi kan ha fel i det här, för det är ju många år sedan nu.
Men vi har ju sett honom efter att vi sålde honom. Det var ju vi var där 2011, va? Med Tage och Botten.
Ja, det stämmer nog.
Då såg vi honom där i en hage.
Ja.
Så jag kan tänka mig att han passade nog väldigt bra som skolhäst. För som sagt, han var ju väldigt trevlig att rida, fin att rida. Vem som helst kunde rida honom, bara att han var ju inte riktigt den här tävlingshästen.
Nej, han ville gärna titta på hindret innan han hoppar om, och det funkar ju inte riktigt så.
Hur gör ni efter ledigheten? Är det tillbaka till samma jobb som det var innan? Ta hand om er.
Ja, vi jobbar ju med det vi jobbar med, tänkte jag säga. Så att det blir samma, men vi kanske inte kommer ha riktigt lika mycket som vi hade innan ledigheten.
Precis, för nu innan ledigheten så har vi ju, ja men dels har vi ju producerat typ dubbelt så många poddavsnitt och YouTube-videos som vi brukar. Men sen har det också varit, det har varit Black Week och det har varit jul och sådär, så då är det ju en del samarbeten som ska upp också.
Mm.
Jag tror det kommer bli lite lugnare med det i januari, kan jag tänka mig.
Ja.
Så det, har, det var liksom mycket av allt innan vi gick på ledighet. Så jag tror att januari kommer nog bli desto lugnare jämfört med november och december.
Ja, så det känns ändå ganska skönt att det blir ju kanske inte mjuk start, men det blir ju ändå inte riktigt
Nej,
så hektiskt.
Nej, exakt.
Vi brukar få väldigt mycket frågor om hur gamla våra hästar är, och vi kan ju svara hur gamla de blir 2023 då kanske, eftersom det är mer aktuellt. Tage, han fyller 23.
Mm.
Pebban fyller 8.
Ja.
Bella fyller 10. Och Fokus blir 13.
Ja.
Så det känns så sjukt att de blir liksom bara äldre, men det känns samtidigt som inte som att vi har haft dem så länge.
Nej, men vi har ju haft dem ganska länge. Vi, nästa år så kommer vi ha haft Bella i 5 år.
Mm. Fokus har vi ju redan haft i 5 år. Mm. Pebban har vi ju ägt i närmare 1 år.
Mm.
Ja,
nej, drygt ett halvår.
Ja. Och Tage kommer vi ha ägt i, vad blir det, 16 år nästa år.
Det är ju helt sjukt.
Helt galet.
När börjar ni julpynta? Det här är en lite rolig fråga.
Ja, alltså man kan ju säga som så här att Emma, hon julpyntar inte alls, utan det är ju mamma som tar fram dina adventsljusstakar.
Ja, alltså, men jag är ingen pyntig människa. Jag skiter ju fullständigt hur det ser ut i mitt hus.
Ja, och du bryr dig inte så mycket om julen heller.
Nej, julen är inte riktigt min årstid. Jag tycker det är skönt, ja, men som nu när vi är lediga och umgås med familjen, och att vi kan umgås med vänner som är lediga och sådär. Men annars, jag är ingen riktig jultjej.
Nej, själva högtiden, det är liksom så här,
mjau. Ja, precis. Så jag mjau. Det är så här, jag kunde inte bry mig mindre om jag har tomtar och troll, tänkte jag säga, i mitt hus. Så det är mamma som har satt upp sådana adventsljusstakar. Hon gör ju det varje år, för att hon vet om att jag kommer inte göra det.
Så that's it.
That's it.
Och jag och Samuel, vi brukar väl plocka fram adventsljusstakar, ja, till lagom till första advent, och sen så, ja, men det beror lite på när vi hinner och har feeling. Men vi brukar ju pynta. Vi har ju plastgran. Samuel sa det när jag köpte den, att han bara, vi ska ha riktig gran, och det är inget riktigt att ha en plastgran. Men jag är så jäkla less på barrande.
Mm.
Så därför vill jag köpa en plastgran. Att tillägga ju dock att den barrar ju också bara extremt lite, för den tappar ju något så här barr per år.
Ja.
Men den kan vi ju ändå klä ett par veckor innan jul. Och det är det jag tycker är mysigt, för att jag är lite mer sån här att jag tycker att det är härligt att ha framme julen innan jul.
Jo.
Men sen när julen har varit, och gärna kanske så här strax innan nyårsafton, då vill jag ta bort det mesta.
Ja, för då är det ju dags för nästa steg.
Ja, och jag vet att man egentligen ska ha kvar julen till 13 januari blir det, va?
Nej, är det inte den 7 januari? Säger man inte 13 dag?
Jo, just eller? Det. 7 januari kanske det blir då.
Ja, jag vet.
Ja, jag vet inte heller exakt datum. 20 Knut kanske är till och med. Det är
20
nog
dag Knut dansas julen ut.
Ja.
Så 20 dagar
efter jul. Då blir det ju typ 13 januari.
Ja,
kanske.
Men något sånt där kanske.
Och jag menar, jag tycker det är helt orimligt att ha fram julen i över en månad.
Verkligen.
Så jag gör som jag själv vill, även fast Samuel är lite, han håller inte riktigt med mig. Han vill gärna ha kvar julen längre.
Ah, throwback till när jag var på den här katastrofdejten förra år. Eller nej, tidigare i år blir det väl. När släppte jag poddavsnittet?
Ja, det
slutet av december.
Ja, men det blir nog.
Ja, så tidigare i år då, när jag hade den här katastrofdejten i typ slutet av februari, början av mars. Och den där killen, eller mannen, för han var ju
svettig.
Ja, svettkillen. Han hade ju kvar juldekorationer liksom i slutet av februari. Han bara, nej, de har stått där sedan förra året. Tror inte jag att de hade stått där liksom i, ja, över 1 år då. Jag tar inte bort dem.
Men vänta nu, han hade dessutom inte från den julen som var nej, nyligen.
Nej, alltså,
utan
det fattade jag det som i alla fall.
Men herregud.
Det får nog stå kvar till nästa jul. Han bara, okej.
Höjden av lathet. Ja, eller bryr man sig bara inte.
Som mig bara, att jag tar inte fram något överhuvudtaget.
Och vi ska ju tillägga också att mamma tar ju bort dina saker när det är dags också.
Exakt. Annars hade de fått stått där. Jag hade kanske inte haft kvar det till så här sommaren. Men det är lite mysigt nu att ha ljusstakar när det är mörkt ute. Det får jag ju erkänna.
Jo, men det blir också väldigt mycket mörkare än om man bara har vanliga lampor. Men det tycker väl du är härligt?
Ja, men jag älskar ju mörker.
Jag vet, det är det som jag tycker.
Du är en vampyr. Ja, men jag är lite det. Jag är känslig för ljus. Och grejen att det är jävligt konstigt. För jag älskar ju sommaren. Jag älskar att sola. Jag älskar solen. Men nu på vintern, jag tycker det är så mysigt att det är mörkt ute.
Jo, men det tycker jag också. Det jag känns älskar. Ju som att man sover lite bättre.
Ja, men jag älskar mörkret, att det är mörkt. Man kan tända ljus och ha det så här mysbelysning. Jag bor i en liten grotta. Det gillar jag. Anna, finns det något i hästsporten som vi har olika åsikter om?
Bra fråga.
Kommer vi på någonting?
Nej, jag tror inte det, va?
Nej, vi är ju så lika.
Vi är ju det. På gott och ont ibland kanske. Ja. Det hade kanske varit mer utvecklad om vi hade tyckt lite olika om saker.
Jo, jag vet. Men vi har ju också samma bagage. Jo. Och samma gener. Så kanske...
Och tränar för samma tränare. Ja, så att det blir ju lite så kanske.
Ja, nej, jag kommer inte på någonting nu i alla fall.
Nej, inte
heller. Vi får återkomma ifall vi får något svar på den där frågan.
Ja. Är ni intresserade av politik? Om ja, vad är era hjärtefrågor?
Nej, egentligen inte. Jag är väl relativt insatt. Eller så insatt som jag tycker att man bör vara för att kunna rösta eller få rösta.
Ja.
Men jag är inte engagerad i politik och jag har inte direkt några hjärtefrågor heller. Men det är väl också för att under hela mitt vuxna liv, alltså det har ju funnits olika regeringar under den tiden och jag tycker liksom inte att det har varit knappt någon skillnad på hur det har varit i Sverige.
Du, jag håller med dig om
precis.
Det faktiskt.
Så därför så känner jag att det spelar väl inte så himla stor roll kanske vilken regering vi har, för att folk klagar hela tiden på samma frågor. Det är sjukvården, ja nu har det ju varit dieselpriserna. Det är skolan, det är äldreomsorgen, det är skatter. Alltså folk klagar alltid på samma frågor. Mm. Och sen så känns det som att det blir ingen skillnad beroende på vem det är som styr landet.
Nej.
Så det är det som kanske gör mig lite oengagerad när det kommer till politik.
Men i och för sig, är det inte sossarna och moderaterna som har varit liksom främsta under alla år som vi ändå har fattat vad politik är?
Jo, säkert.
Så jag menar, det kanske hade varit en större skillnad om Vänsterpartiet hade till exempel.
Ja, kanske. Men sen så är det också vissa frågor, till exempel sjukvården och sådär, det har ju med landsting att göra och vissa saker har med kommunen att göra, ja. Så det är också svårt att säga så här. Ja, det här.
Men överlag har vi inte märkt så stor skillnad direkt.
Nej, men exakt. Så det är väl kanske lite därför. Jag tänker att ett land som Sverige, det kanske inte blir så där extremt stor skillnad. Alltså beroende på vem eller vilka som sitter i regeringen och inte.
Nej, och det kanske är lite på gott och ont. För det är klart att det är ju lite av en trygghet att det ändå är lite samma.
Jo.
Samtidigt som det är ju störigt för dem som verkligen vill kriga för sig sjukvården. Och så bara, det blir ju för fasen ingen skillnad.
Nej, och de som vill ha skillnad, ja.
Mm.
Ja. Nej, men överlag så Sverige är ju ett väldigt bra land att leva i. Så jag tycker att vi har inte sådär jättemycket att klaga på kanske.
Nej, det är klart att det kan ju alltid bli bättre. Men ja, vi har ju det otroligt bra om man jämför med väldigt många andra länder.
Ja.
Och jag är heller inte superintresserad av politik. Men det är klart att vi sätter oss in varenda år när det är dags att rösta. Och då läser jag på lite extra inför det. Och håller lite koll sådär. Men jag är ju överlag en sån som inte tittar sådär skitmycket på nyheter och sånt.
Nej.
För att det inte faller sig naturligt i min vardag och för att jag, om det är mycket så här hemskheter, typ när det var så här, ja men coronapandemi och sen så började kriget och det var bara så här sak på sak, då kände jag bara, jag blir bara ledsen och deppig. Och dessutom så mådde jag ju väldigt dåligt i den perioden också.
Ja.
Så det blev bara så här, nej men fan, allt är ju bara ett stort mörker. Så då orkar jag inte riktigt vara så himla engagerad Nej. När det kommer till sånt heller.
Nej, men jag förstår. Men har du några hjärtefrågor då? Någonting som du kanske tänker på lite extra när du rustar till exempel?
Nej, men alltså det skulle jag faktiskt inte direkt säga. Jag tror att jag är mer en sån här overall snarare än att jag går på en viss fråga.
Ja, men precis. För mig så skulle jag nog säga att det är dels entreprenörskap och jämställdhet.
Jo,
men det är ju för att jag är egenföretagare, jag är feminist. Det är liksom min identitet i två punkter.
Typ. Jo, men det är klart, det väger ju in stort hos mig också. Men jag ser ju även, jag ser det lite i det stora hela andra frågor. Liksom.
Hur gör man om en häst har en ink? Inom parentes, godartad hudtumör, det är inte farligt. Ja, men ifall den inte stör så tänker jag att då brukar man väl inte göra någonting. Och nej. Pebban, hon har också en ink. Vi såg den lite grann på veterinärbesiktningen när vi köpte henne. Men jag har insett nu att den har blivit ganska så stor.
Ja, den har faktiskt vuxit lite. Så att man får ju hålla koll så att den inte blir så här skitstor.
Mm.
Och man får också hålla koll så att hästen inte får något form av skav av den. Mm. Eller något obehag av den.
Precis.
Men vad jag förstått det som så ska det väl gå att ta bort. Men den kan ju också återkomma.
Ja, men exakt. För jag tror att inkar det har någonting med att hästen har fått in något virus i huden från början. Så ja, det kan vara lite lurigt. Och jag har också förstått som att om man börjar greja med inken så kan den komma tillbaka eller spridas och växa. Så man får väl ta det lite som det kommer. Och jag tänker inte göra någonting i onödan.
Exakt.
Men sen såklart om den stör. Boppen hade ju också en liten ink på magen. Mm. Kommer du ihåg det?
Ja, det kommer jag ihåg.
Men den var ju inte i vägen för sadeljorden eller stördes av skänken eller något sånt där. Hade den gjort det så hade vi ju fått göra något åt det.
Ja, och jag tänker också att är man lite osäker på om hästen störs av inken eller inte, ja men då får man väl ta in den till en veterinär så att den kan ge sitt uttalande om det. Kommer Fokus tävla och hoppa högre i framtiden eftersom att han har kapaciteten för det? Alltså, antagligen inte. För han har ju en riktig mespropp till matte och eftersom att han tydligen inte vill hoppa med någon annan än mig just nu i alla fall.
Nej.
Så känner jag att vi kommer att på sin höjd leka runt på 80-90. Och det får vara det.
Ja, men du får ta lite som det kommer. Jag tycker absolut att du ska ut och testa lite. Du kanske kommer få blodad tandarna.
Jo, jag vet. Vi får väl se lite. Men just nu så känner jag mig inte särskilt sugen på hopptävla överhuvudtaget egentligen.
Mm.
Så att, alltså, jag har ju sagt att jag ska hopptävla nästa år. Så jag får väl se till att göra det någon jäkla gång.
Ja, men du är ju duktig på hoppning också. Och Tack. Det är ju väldigt roligt att hopptävla. Det blir ju mer adrenalin. Och det är också så här, det jag gillar med hoppning är att lite så här, vem som helst kan bli placerad. När det är dressyr, ifall du tävlar mot, säg att jag är etablerad på medelsvår C-nivå, så kommer det någon som har startat medelsvår A med sin häst. Då har inte jag någon chans mot det ekipaget, basically. Även om de får missar så kommer ju antagligen inte jag komma upp på samma nivå. Men om jag startar en meter och tävlar mot någon som har startat 1,20, alltså jag kan ju fortfarande slå den om jag rider snabbare.
Ja,
så
exakt.
Det är lite det som jag gillar med hoppning också, att det är lite mer öppet i resultatlistan om vem som kan vinna och komma sist och allt vad det nu är.
Ja, och den som har ridit 1,20, den kan ju likväl riva. Alltså ja. Alla kan ju göra tabbar.
Exakt.
Så att det är ju som du säger, det är ju roligt av den aspekten.
Mm.
Men jag får väl helt enkelt bara försöka och kan man inte bara få köpa mod i tablettform och äta det?
Det hade varit väldigt trevligt om man hade kunnat göra det.
Nej, men jag tror att det kommer.
Ja.
Jag får ju bara se till att träna mer helt enkelt.
Precis.
Men just nu så känner jag att kanske till våren, sommaren, något sånt där.
Nu börjar ju Fokus bli så fin i dressyren också på tävling. Så jag tänker att du kanske kommer börja året med lite mer dressyr på honom och sen till våren.
Ja, och jag känner ju också att eftersom att det är dressyr jag tycker är roligast så vill jag ju såklart prioritera det. Men ja, vi får se vart det landar. Jag kanske sadlar om helt och bara nej, fasen, vi kör hoppning. Har ni något bästa minne med era nuvarande hästar?
Jag har ju inget minne överhuvudtaget.
Nej, samma här.
Så jag vet inte om jag kan svara på den frågan. Det finns så många fina minnen. Men mitt minne de senaste åren, i och med utmattningssyndrom och allt det där, alltså det är som ett fluffigt mörker.
Ja, det är lite tråkigt. Mm. Men jag tänker att det kanske gör att vi är ännu bättre på att leva i nuet ändå.
Ja, men jag tror det faktiskt.
Men jag kommer på, ja, Tage, vi har ju haft honom så länge så det är ju många minnen som betyder väldigt mycket. Men jag måste säga att ett minne som jag har med honom, det var ju när jag lyckades ta mig runt felfritt i Vänersborg. Vår första hopptävling på 10 år.
Mm.
Och hoppade 80 eller 85 var det nu var.
Ja.
Och det kändes som en så jävla vinst. För att jag kände bara, efter alla år av osäkerhet och jag menar jag tävlade honom en gång och sen så blev det inte av något mer för att jag trillade av och kraschade in i en oxer och ja men vi ramlade av otaliga gånger på hoppträningar och det kändes bara som att ja men självförtroendet det var så långt ner att man inte ens kunde se det liksom.
Mm.
Och sen så bara att kunna återhämta sig, att kunna rida, att kunna tävla och rida felfritt och han tyckte att det var skitkul dessutom.
Mm.
Det var så himla häftigt faktiskt. Och med Fokus, jag vet inte riktigt. Det är roligt att man tänker ju nästan på tävlingar det första man tänker när man tänker på minnen. Men det är ju kanske för att tävling ser man ju lite som en avvägning för hur träningen
ja,
går
men
också.
Exakt.
Så det kanske egentligen inte är så konstigt. Men jag tyckte också att det var så jäkla häftigt när vi, det var ju första gången som vi blev felfria på tävling. Det var ju i Götene.
Mm.
Och det var också så här, jag vet att jag red i mål och bara duktig, duktig. Och Emma, du sa ju det att publiken typ skrattade åt mig för att jag betedde mig som att jag hade vunnit en världscupfinal.
Ja, verkligen.
Men det är också så häftigt när man märker att arbetet man lagt ner verkligen ger resultat. Mm. Så det är ju ett väldigt fint minne med honom.
Ja.
Med Pebban, ja.
Ja, men alltså jag, det jag minns kanske mest med henne, det är ju när vi provred henne. Ja. Att det blev så här, verkligen klickade och att vi gillade henne så mycket redan från början. Vi kände oss så trygga med henne, hon var så rolig. Och sen när hon kom hem till oss, vi har ju bara bra minnen därifrån. För hon har ju, ja, förutom att hon har skadat sig då. Men jag menar när vi har varit med henne, för hon är ju helt underbar.
Mm.
Men jag får nog säga provridningen med henne och att det verkligen sa klick.
Ja, men jag håller faktiskt med. Och med Bella så tror jag nog att det var när vi insåg att hon faktiskt skulle funka igen efter sin diskskada. Att vi bara, men gud, för vi tänkte ju bara, ja men hon kommer ju antingen att få somna in eller så kommer hon få... Ja, i bästa fall ställas i avelsboxen. Liksom. Ja. Jag tänkte att det var helt kört.
Mm.
Men när vi började och liksom rida, eller inte rida igång, först så fick vi ju tumköra igång henne. Och när vi sen kunde börja rida och man kände att så här, men gud, det går faktiskt framåt. Mm. Det var ju helt otroligt.
Ja, verkligen. Och nu under hela hösten och början av vintern har jag ju så många fina minnen också för att hon har varit så himla fin. Och ja, men hon blir verkligen bara bättre och bättre och roligare och roligare.
Den här poddens klyschiga mening, men exakt. Det är faktiskt sant.
Mm.
Nej, men en sak som ni aldrig kan åka utan till tävling.
Men det finns ju många saker man inte kan åka utan.
Ja, men jag tänker, alltså det finns ju grejer du måste ha. Du måste ju ha nummerlapp och du måste ju såklart ha din utrustning liksom.
Och hästen.
Och hästen, ja. Men finns det någonting som du bara, det här kan inte åka utan. Jag vet vad det är. Vattenflaska.
Ja, exakt. Ja, vattenflaska säger jag då.
Ja, jag skulle säga fikakorg.
Mm.
För att jag, ja men det är klart att jag försöker ju stötta klubbarna också genom att köpa mat och sådär. Men jag tycker det är viktigt med energi och jag vill gärna veta att det finns något som jag ändå uppskattar att stoppa i mig. För att ibland så åker man till tävling och bara skitsamma, jag orkar inte fixa någon mat och så blir man så himla besviken. Ifall det inte finns någon mat som passar en liksom. Så mat.
Har ni spelat in ett poddavsnitt när ni har varit ovänner? Eller mindre bra vänner?
Nej, men vi är ju typ aldrig ovänner.
Vi är aldrig ovänner. Det kan vara så här lite bitsk stämning ibland. Typ så här, ja, men nu när vi spelar in det här så har det varit en lite stressig period. Så då kan jag tycka att du har varit lite sur och så där ibland det senaste. Och då när jag säger det till dig, då blir du ännu surare. Men sen så går ju det över.
Ja, men det är grejen med mig. Ibland så behöver jag höra saker och bli lite argare. Och sen så brukar jag bli lite bättre, tror jag.
Ja, jag tror att pappa håller med mig om att du har varit lite sur det senaste. För det har gått ut lite över både honom och mig.
Ja, och det har jag också bett om ursäkt för.
Ja, det har du gjort. Som när vi red ut för några dagar sedan när vi spelade in. Och hästarna krånglade så mycket. Och pappa, han är ju pappa så han ställer ju lite frågor som du tycker
lite.
Som du tycker är störande. Och då var det väldigt hårda ord mot honom. Jag bara, nu är du tyst pappa, det hjälper inte.
Mm.
Han bara, och så sa du, då kan ju, nej. Han sa, jag ska inte rida ut med dig någon mer gång. Och då sa du, ja, men då kan du rida ut med Emma och för ni är såna jävla kompisar. Eller
ja, men ni har ju så en fantastisk relation. Ja. Det är aldrig några bekymmer och allt vad jag sa. Ja, jag blev lite, det var så här lite droppe så fick bägaren att rinna över.
Ja.
Men grejen är så här, när fokus börjar att krångla, då ska ju pappa alltid hitta någon orsak till varför han gör det. Så han sa ju att, ja men det är snöpinnarna, det är spåren i marken, det är den där snöflingan, det är det där lövet som knappt existerar. Alltså, han ska liksom leta efter orsaken och för mig är det så här, det spelar väl ingen roll.
Nej.
För att han är sån här oavsett om det är snöpinnen eller hans hjärna som bara är lite svag för tillfället. Så jag blev lite frustrerad.
Om ni inte hade hästar som hobby eller livsstil, vad skulle ni vilja göra då?
Ja, men alltså den här frågan har vi fått några gånger under vår livstid.
Ja, men jag tror att jag vet hur mitt liv skulle se ut då. Jag hade, antingen så hade jag utbildat mig till hudterapeut eller makeup-artist. Och eller jobbat på typ Kix eller Sephora. För det är ju det som jag tycker är roligt. Jag är en riktig hud- och sminknörd. Så det hade jag nog gjort, så hade jag väl säkert tränat på gym och sådär som vi gör nu för att röra på mig. Jag hade nog bott i kanske någon mindre stad kan jag tänka mig.
Mm.
Ja, det är väl det kanske.
Men är det någon stad som lockar om du bortser från att du har hästar?
Ja, men typ Skövde kanske.
Mm.
Lite så här lagom stor stad.
Ja. Ja, men jag håller med. Skövde är ändå en trevlig stad. Mm. Så. Men jag har så svårt att liksom ställa om från den annan jag är idag.
Mm.
En annan Anna. Så jag vet inte vad jag hade pysslat med, ärligt talat.
Nej.
Jag tror att jag fortfarande hade hållit på att gymma, för att det tycker jag ändå är väldigt roligt. Mm. Och det blir ju typ bara roligare och roligare ju mer man gör.
Ja.
Men det är så himla svårt att veta vad jag hade pysslat med annars.
Mm.
Jag tycker ju det är kul att baka. Jag tycker det är kul att vara kreativ. Jag kanske hade jobbat på något café.
Ja, kanske.
Och ja, men det hade nog jag nog tyckt varit roligt. Så det kanske hade varit en grej. Jag vet att jag sa det, för vi spelar ju in en frågestund/putsvideo också.
Mm.
Och då svarade jag att jag kanske hade jobbat som fotograf. Och det är ju också roligt. Men café kanske ändå lockar lite mer nu när jag tänker efter.
Du är ju duktig på att baka också.
Ja, men tack. Jag tycker ju det är kul.
Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tror ni att Anna kommer debutera medelsvår A nästa år?
Nej, det tror jag absolut inte.
Vänta, vad är det medelsvår A? Det är byten i var fjärde, va? Och så är det väl halvpiruett.
Ja. Jag tror det är något sånt. Men det känns som ett alldeles för stort steg. För att dels så har vi inte ens kvalat till
medelsvår B2.
Nej, än. Och då ska man lyckas kvala från medelsvår B5 till medelsvår A också.
Ja.
Så att det är ett jättestort steg. Det kommer vi absolut inte hinna med att göra. Men det är klart att jag kan lika gärna dra målet för året då.
Mm.
Jag tänker att jag vill etablera mig lite mer i medelsvår C, tror jag. Mm. Och medelsvår B1 såklart. Och sen så får vi se, hinner vi med så startar jag väl med få B2 när det lider. Mm. Men hinner vi inte det så är jag liksom inte jätteledsen för det.
Nej, du tror inte att ni kommer komma upp till medels få B5?
Nej, det tror jag nog inte.
Nej.
Eller alltså,
vem vet?
Vi får se såklart. Ja. Men vi har ju inte befäst byten än.
Nej, precis. Men i början av året medels få C1 och medels få B1. Och sen så får ni se hur utvecklingen går helt enkelt.
Ja, jag känner lite att med tanke på att vi är mitt i så här bytesträning och vi behöver befästa det, så kan jag liksom inte planera allt för långt i förväg. Nej. Så. Vad är den absolut godaste maten ni ätit i hela era liv? Kommer du på någon sån, Emma?
Nu är det ju här med mitt minne igen. Men jag har ätit riktigt bra vegomat på restauranger. Och jag gillar ju så här när det blir lite fräsch vegomat. Jag vet, jag åt något så himla gott på, vad heter den restaurangen i Varberg på Jätterön?
Hattaviken.
Hattaviken, ja. Med så här typ gulbeter och... Ja, men jag minns typ inte ens vad det var.
Nej.
Men när det är så här fräsch vegomat, och även var det ju väldigt gott på restaurangen i Borås med jordärtskocka.
Ja, just det. Tre olika jordärtskockesorter typ.
Exakt. Nej, men alltså jag vet inte, men ska man vara sån? Typ det godaste jag vet. Det är ju bara en vanlig margarita med mild kebabsås här på pizzerian till mig.
Ja, jo, men alltså det är ju
gott. Det är det jag njuter av allra mest när jag äter.
Ja, men du och jag, vi är ju inte så pretentiösa när det kommer till mat. Och jag är ju kanske lite sån som... Ja, men jag kan tycka att skulle jag till en kompis till exempel och den bara, men jag har köpt pizzakit så gör vi pizza, då hade jag bara, gött. Det är inte så att jag bara, man måste göra egen deg, man måste typ göra sin egen mozzarella, för det kan man ju tydligen göra.
Aha.
Sjukt, måste prova någon gång bara för att, känner jag. Men, nej, men det som jag har ätit som kanske är bland det godaste i alla fall, det var när jag var på Vanspa och då käkade vi 3 rätter vill jag minnas. Och förrätten, det var en så himla god falafel.
Mm.
Jag kommer knappt ihåg vad det var liksom i den. Men den var så där krispig på utsidan och mjuk och saftig på insidan. Mm. Och hela den 3-rättersmenyn var så himla god. För jag åt svamprisotto till varmrätt och sådär. Ja, men ni vet, en välkomponerad trerättersmeny, det är väldigt gott.
Ja, det är det.
Och jag älskar ju att äta på restaurang, att man bara får saker serverat. Ja. Sen är det mindre kul att betala kanske, men
ja, jo.
Det är ju det som ingår.
Ger ni någon mer kraft till era hästar, eller är det bara hövler, pur mash plus tillskott? Jajamän.
Det är det som vi ger dem.
De får ingen misslutan. Det är pur mash och sen så Active Mineral, MG Control och Infla Boost DHA från Mineral Spy Nordic. Och that's it. Och det funkar toppenbra.
Ja, men det var så kul när vi var inne hos veterinären med både Bella och Pebban. För att då så frågade Bellas veterinär, vad ger ni henne för mat? Så här. Jag bara, nej men det är Mineral Spy Nordics produkter. Och så berättade jag allting och hon bara, hon är ju så glansig i pälsen.
Ja.
Hon är ju verkligen i jättefin form. Men det som man kanske tror är att hästar behöver mycket kraftfoder för att funka i ridning. Men de behöver ju inte så mycket mer om de får ett bra hö. Så det funkar alldeles utmärkt för våra hästar.
Mm. Och jag vet också att vi fick en fråga om hur man får hästarna att äta Infla Boost DHA för att visa lite kräsna. Då kan vi ju bara säga höveler pur mash.
Mm.
Alltså den är så jäkla bra. Taga, han är ju typ världens mest kräsna häst.
Ja.
Och han älskar ju purmärsen och då äter han glatt alla tillskott som finns i den.
Ja, jag kan säga att första gången vi skulle utfodra honom med det så kände jag lite att vi får se vad herrn säger. Mm. För att han är ju som sagt väldigt kräsen, men han kastar ju nästan vis i maten. Så. Vad är era bästa tips mot mugg eller rasp? Har du några tips, Emma?
Ja, men det är väl silverstrumpor då. Det får vi ju säga. Det är ju det enda som hjälpte på fokus.
Ja, det var det som tog dödsstöten av de här jäkla såren. Och det är helt fantastiskt. Och jag har också haft kontakt med en kvinna som skrev till mig desperat hjälp och bara, hur har du gjort med fokusben för att jag har en häst där det vägrar försvinna på? Och nu har jag inte fått någon uppdatering det senaste, men hon skrev till mig efter någon vecka eller två och det hade blivit jättemycket bättre redan. Ja. Så silverstrumpor, jag köper dem från Pharmalite tror jag det heter.
Mm.
Det är bara att googla på Silver Winnies.
Mm.
Så hittar man dem. Jag tycker de är fantastiska.
Mm.
Men annars så är ju egentligen standarden att tvätta rent med hibiskrubb och smörja med något mjukgörande.
Mm.
Och det kan man ju göra när muggen är litet. Men märker man att det inte försvinner, då anser jag att alltså, man kan inte tvätta ben varenda dag. Jag tvättade ju fokusben i flera månader i sträck och då sa ju våra veterinär Moa till oss att alltså, tvätta inte mer nu för att hovarna kan ju bli helt paj av det.
Mm.
Och jag bara, vad har jag gjort? Då fick jag ångest för det. Men det gick ju bra som tur var.
Ja.
Men jag tänker att det är ju inte bra att, skulle vi hålla på att tvätta vår hud hur mycket som helst.
Precis, det, vatten är ju uttorkande så det är inte bra heller även för vårt hår och hud och sådär att hålla på att tvätta för mycket. Så jag tänker att det blir ju samma för hästarna.
Mm.
Så silverstrumpor är ju skitbra för det ger ju verkan samtidigt som hästen fortfarande är torr.
Ja, och jag kan ju bara nämna hur jag gjorde med fokus för att det är ju säkert många som undrar och kanske har missat hela härvan. Men vi hade ju alltså konstanta sår i ett halvår på honom.
Mm.
Och jag tvättade och smorde och provade alla möjliga olika kurer med, han åt kortison till och med. Och vi provade massa olika skit men det var inget som bet på det.
Mm.
Till slut så köpte jag silverstrumpor efter rekommendationer av flera stycken som skrev till mig. Och då köpte jag två uppsättningar eftersom att han har fyra vita ben.
Mm.
Yay. Och sår på alla hade han också. Men då tog jag på dem och så lät jag dem sitta i två dagar och rörde dem inte överhuvudtaget. Tog av dem och så satte jag på nya strumpor.
Mm.
Och sen så en gång i veckan så tog jag och tvättade rent med bara något milt schampo.
Mm.
Och sen så lät det torka lite grann och så tog jag på strumporna. Och det som är bra, det är också att strumporna, de tillåter ju huden att andas eftersom de är sydda liksom, eller du förstår.
Ja, men det är ju små, små hål i dem kan man säga.
Ja, exakt. Så att det var ju verkligen inte hela världen att ta på strumporna när hästen var lite blöt heller, för att de torkar ju under.
Mm.
Så det var så jag gjorde. Och till slut så bara vågade jag att ta de här silverstrumporna.
Ja.
Och sen dess har jag inte haft ett enda sår. Nej, peppar, för guds skull.
Men herregud vad du mådde dåligt för ett år sedan när han hade sina sår och även i våras. Det var många, många tårar i stallet ska ni veta.
Ja,
väldigt mycket ångest och såren sprack ju upp när du försökte rida och allt vad det nu var. Så det var väldigt jobbigt.
Ja, men jag trodde att jag skulle behöva ta bort honom.
Mm.
Så det är ju en bidragande faktor till varför det här året kanske inte har varit så skitbra alla gånger.
Nej. Lösa hästar i stallet. Hur tänker ni kring säkerhet generellt och hur ni påverkar unga?
Jag tänker att man behöver inte ta efter vad varje person gör, vad det kommer till allt.
Mm.
Vi måste ju få lov att leva våra hästliv som vi vill.
Mm.
Och jag tycker att att vi påvisar att våra hästar kan stå lugnt och stilla i stallet lösa, det är väl ändå en god hästhållning också på sätt och vis, att de är lugna och trygga.
Precis.
Men sen så är det klart att jag förespråkar att hästar ska sitta fast och ja, men speciellt i en ny relation. Jag skulle inte ställa Pebban lös och bara så.
Exakt. Nu hade hon ju säkert kunnat göra det. Men jag menar, när vi köpte henne, det är inte att vi bara, nu ska du stå lös i stallet, Pebban, och så får vi se hur det går.
Mm.
Utan anledningen till att våra hästar kan stå lösa är ju för att vi har jobbat upp vår relation med dem och att vi vet om att det är säkert att de är lösa och ja, men också att det inte finns någonting i stallet som de kan skada sig på. Mm. Ja, men ni fattar.
Exakt, och jag tänker också att det är ju inte alla som bör rida sina hästar i halsring heller.
Nej.
Men för den sakens skull så tänker inte jag sluta med det bara för det.
Nej.
Så jag tänker att alltså bara för att vi gör saker så behöver inte alla ta efter exakt allt vi gör.
Nej, precis. Utan man kan finna inspirationen i att ja, men så här lugna och harmoniska går det att jobba sina hästar till att bli, helt enkelt.
Hur tänker ni kring ny utrustning? Material, pris, nytt begagnat och hållbarhet? Alltså lite allmänt om utrustning, helt enkelt.
Mm. Alltså generellt så tycker jag ju det är bra att köpa begagnat. Men med tanke på hur mycket man läser på typ Facebook om hur många bedragare det finns och folk som inte får sina varor och allt vad det nu är, så känner jag att personligen så tror inte jag att jag hade vågat köpa begagnat om jag inte hade kunnat
gå och hämta det personligen. Ja.
Exakt, det tror jag tyvärr inte. Och sen är det också positivt för oss, för vi har ju ett företag där vi kan köpa in utrustning på och dra av momsen. Så jag menar, priset blir ju 20% billigare för oss.
Mm, precis.
Men ja, hur tänker vi? Jag är en sån person, så jag lägger nog hellre lite mer pengar på någonting som faktiskt håller.
Ja, men det håller jag faktiskt med om. Istället för att köpa 10 par ridskor för 300 spänn styck, så är det bättre att köpa ett par ordentliga som håller i många år.
Ja.
Men sen så försöker vi att hitta begagnade saker när vi känner att vi kanske inte vill lägga full pris på någonting.
Nej.
Och sen så försöker vi vara ganska sparsamma med att köpa utrustning. Man behöver kanske inte köpa alla nya schabrak som kommer ut på marknaden.
Nej.
Utan,
vilket vi kanske gjorde lite mer förr i tiden.
Ja, då var vi ju helt schabraktokiga.
Mm.
Och det är ju kul, det är ju fint med schabrak och det är ju lite av ett smycke samtidigt som det fyller sin funktion, så jag förstår ju grejen.
Mm.
Men vi försöker att vara lite tänka till innan vi köper någonting.
Ja, jag skulle säga att vi kanske inte köper sådär jättemycket hästutrustning längre.
Nej.
Och det som vi har köpt det senaste, det är ju sånt som vi verkligen har behövt. Typ nya sadlar, och då jag köpte ju en begagnad sadel nu senast till exempel. Mm. Det sparar ju jag pengar på, samtidigt som det är bra att inget onödigt produceras och det är skönt för mig, för den är redan inriden.
Ja.
Och sådär, så jag ser ju bara fördelar med det, och sen så tillbehör till sadeln som jag tänker att vi ska kunna ha i många år.
Mm. Och sen så kan vi ju tänka lite mer budget när det kommer till vissa saker. Vi behöver kanske inte köpa trend som kostar 8000 kronor.
Nej.
Utan det är klart att man vill kanske ändå ha något med bra läder, men det behöver ju som sagt inte kosta jättemycket pengar.
Nej.
Och det är samma sak när det kommer till sadeljordar. Behöver ju heller inte vara de allra dyraste, säger jag, och har en dressyrjord för 3,5 tror jag den kostar.
Mm.
Men det var ju ett litet experiment och jag tror inte jag skulle köpa den igen. Men
Nej.
Nu har ju den, så det är ju lika bra att ha den. Liksom.
Exakt.
Men vi försöker att tänka lite budget versus lyx. Alltså att man kanske har lite av både och.
Ja.
Men jag skulle ju inte gå och köpa en jacka för 5 papp heller. Liksom.
Nej, precis.
Om det inte är världens varmaste jacka som du dessutom gör att du rider 100 gånger bättre. Då hade jag kunnat köpa en jacka för 5000.
Precis.
Vad är målet att tävla för klass i dressyren med fokus? Alltså en väldigt bra fråga. Jag tror inte att jag har något så här slutmål.
Nej, men han är ju lite oberäknelig också, så vi får lite se vart det hela landar.
Ja, men jag tänker det. Alltså, han är ju ändå 12 år nu, fyller 13 nästa år. Så han börjar ju ändå bli lite äldre. Han är absolut inte gammal.
Nej.
Och jag tror ändå att han kan nog ha kvar glansdagar när han är 15-16 också.
Ja.
Om inte något annat händer.
Jag tror att han är väldigt hållbar helst.
Mm, det tror jag och hoppas jag också. Men vi får, alltså, jag tar det lite vad det kommer. Jag vill ju självklart försöka utveckla både min ridning och utveckla honom så mycket jag bara kan. Men sen om det slutar i medelsvår B, eller om det slutar i medelsvår A, eller om vi kan klättra ännu högre. Alltså, jag är ödmjuk för vad framtiden har att visa, helt enkelt.
Mm.
Hur många hästar vill ni ha? Drömmer ni om att ha en stor hästgård med massa hästar i framtiden?
Jag tycker det är ganska lagom med det antalet hästar som vi har nu.
I alla fall ridbara hästar.
Precis. I alla fall ridbara hästar, för jag känner att jag hade nog inte velat ha mer än 2 hästar som är fullt igång och som jag tränar. För dels så vill jag kunna ha något annat liv än bara hästar.
Mm.
Och sen så vill jag kunna lägga kvalitetstid på varje häst också. Och det tycker jag, där går kanske två hästar min gräns som jag ska hinna med. Att både jobba, träna själv på gym och ha ett annat liv förutom hästarna med.
Ja, jag håller med. Alltså två hästar var menar vi då.
Ja,
så att vi har fyra hästar totalt. Men sen så är det klart att vi vill ju gärna kanske ha någon liten fölis i framtiden.
Ja.
Så då blir det ju kanske fler hästar.
Mm.
Men jag tänker att det blir ju inte ridbara hästar då. Utan då får vi ju ta föl och antingen sälja eller se till att den är ridbar när någon annan häst går i pension
ja,
till exempel.
Exakt.
Så det är klart att ska vi ha fölisar på gården kanske vi behöver utvidga gården lite på något vis eller tänka om lite när det kommer till någonting. Det vet jag inte. Den dagen, den sorgen tänker jag. Men
exakt.
Vi vill inte ha världens största gård med asmånga hästar.
Nej. För- och nackdelar med bettlöst kandar, alltså hack och bett. Fokus gick väl med det innan?
Jag tänker att fördelen är ju att man kan, om man har en häst som är väldigt ovan vid bettlöst, är att man kan vänja in hästen vid just bettlöst. Eller bett om man nu är van vid bara bettlöst.
Precis, det var ju så du gjorde med fokus.
Mm. Och ja, alltså jag anser väl att det inte finns några direkta nackdelar. Eller
nej, alltså jag tycker det är jättebra. Jag såg, det var någon fråga eller så här kommentar på Facebook att det var någon som ville rida på bettlöst men att hennes häst hade skenat eller vad det nu var så att hon hade blivit osäker. Och då är det ju jättebra att rida med bettlöst kandar och då rider du ju då med dubbla tyglar och då kan du ju bara ta tag i bettet om det behövs.
Exakt.
Så det är ju bra många anledningar både ja, men att vänja hästen vid bettlöst men också vid bett eller för säkerhets skull. Hur håller ni uppe motivationen till gymmet? Och jag kan säga att för min del så är det väldigt lätt. För tränar jag inte, då får jag ont i ryggen. Så det är bara att gå dit. Har jag varit sjuk eller inte varit på gymmet på typ 2 veckor, då kommer min bröstryggsvärk som ett brev på posten.
Ja, men det funkar ju med någon vilovecka.
Ja.
Men sen så får vi ont. Och jag får också ont. Jag får lite ont i typ precis i mitten av ryggen får jag ont. Och det är egentligen vår största motivation. Och sen också att vi faktiskt märker skillnad i sadeln också.
Ja.
Vilken av era hästar är mest lik Boppen? Jag tror inte att vi har någon som är lik honom direkt.
He was a one of a kind.
Ja, det var han.
Mm.
Så det finns nog ingen. Men mest lik. Skulle Peppan, kanske ändå säga Pebbles, ja.
Hon är också väldigt, precis som Boppen, väldigt godhjärtad, gör alltid sitt bästa. Men han var ju lite mesigare än vad hon är.
Ja, det var han verkligen.
Lite mer Ior.
Ja, och han kunde inte riktigt gå först på uteriter för
nej.
Det var läskigt.
Ja, det var läskigt. Mm.
Och dessutom var ju han the OG-ledare.
Ja.
Det är ju inte Pebban eller?
Nej, precis.
Så det är klart att de skiljer sig lite.
Nej, och överlag mycket nervigare. Han kunde ju också vara så här, precis som Fokus, bli rädd för grejer på ridbanan
ja.
Och ha något hörn som var jätteläskigt och sådär.
Han var, alltså, det var ju alltid så. Vilket ridhus eller ridbana vi är bara så var det alltid något hörn som var läskigt.
Ja.
Alltså så gulligt.
Ja, verkligen.
Men det var också ganska så störigt. Ja. Han var redan förbi det här hördet för 170:e gången och han bara
Japp.
Vad är den ideala manköjden på häst enligt er?
Ja, men som Bella, Fokus och Pebban.
Ja.
1,73.
Ja, men jag skulle säga mellan vilken range jag har. 1,70 till 1,73. Där är liksom min höjd.
Min är nog mellan 1,70 och 1,75. Den ideala.
Ja.
Det tycker jag. Boppen var ju kanske egentligen lite för stor. Eller jag tyckte inte att han var för stor. Och jag gillar ju hästar som är så stora.
Jo, men grejen att det finns ju säkerligen hästar som är som Boppen i Mankud och är för stora för att de är ja, men kanske inte lika ridbara.
Nej.
Men han var ju fantastisk.
Ja.
Han var ju som att rida en 1,70 häst.
Ja, ja. Jag har ju ridit andra hästar på 1,80 plus. Och den enda, förutom Boppen, som jag har trivs på, det var ju Sillans Kiero. För han var ju också väldigt ridbar och trevlig och känns inte så stor. Men sen har jag ridit på andra 1,80 plus hästar som det har känts som att sitta på en elefant och du skär. Så 1,70 till 1,75, det är that's my cup of tea.
Mm.
Kan inte Emma prata lite om din utmattningsdepression, hur du kom ur den och om efterverkningarna? Och lite bakgrundsfakta för er som inte har hängt med. Så 2019 så blev jag diagnostiserad med utmattningssyndrom. Nu i somras med depression. Och i och med att jag fick min utmattningssyndromdiagnos så blev jag också diagnostiserad med hypotyreos. Så innan jag fick den här diagnosen hade jag ju både hypotyreos, vilket innebär att sköldkörteln inte funkar som den ska, så att kroppen går på sparlåga och jobbar för långsamt med allting. Så det i kombination med utmattningssyndromet gjorde ju att jag var extremt trött.
Och frusen.
Och frusen, precis. Nej, men Jag tycker det här med utmattningssyndrom och depression är så svårt, för jag vet att det kan te sig så olika beroende på vilken person du är. Jag vet, många går ju in i väggen och sen så kan de inte ta sig upp på morgonen, till exempel att det bara säger tvärstopp.
Mm.
Medans som för mig så har det kommit mycket smygande, och när det kommer smygande så blir ju det nya standardmåendet för dig.
Mm.
Så det blir nästan så att ja, men du tänker inte på att du mår dåligt, eller du tänker inte på att du är trött, för att det är så här du är van vid att må numera.
Ja, men för dig så känns det ju lite som att det kanske har varit väldigt diffust när du har varit som sämst och när du egentligen har kanske kommit lite mer ur det.
Mm.
För att som du säger, det är ju lite stegrande både uppåt och neråt kanske.
Ja, precis. Men några symptom som jag hade innan jag fick min diagnos, det var ju dels ja, men stress såklart, att jag kände mig stressad, att jag kände mig utmattad, att jag var extremt trött. Sen så hade jag också extrema sömnsvårigheter förr i tiden. Alltså jag sov kanske 1-2 timmar per natt. Och ja, det var väldigt svårt helt enkelt, och jag mådde inte så bra. Men sen så gick jag i KBT när jag fick den här diagnosen, och då jobbar du ju med ja, men hur du ska tänka, hur du ska handla för att ändra på dina tankar och känslor, kan man ju säga.
Mm.
Känslor, beteende, tankar.
Ja, precis.
KBT.
Ja.
Det är det som du gör. Och jag tyckte att det funkade väldigt bra för mig. Jag fick aldrig någon submedicin utskriven heller. Utan jag fick ja, men försöka jobba med att ändra på mitt beteende och sådär, för att på sikt få en bättre sömn. Och
var det ett val som du gjorde, eller var det ett val som din KBT?
Ja, det var ett val som min psykolog gjorde.
Yes.
Annars hade jag nog gärna tagit emot sömnmedicin, kan jag säga. För så lite som jag sov då, det var helt orimligt. Men ja, det funkade ju. Sömnen blev ju bättre och bättre. Jag tycker att min utmattning har blivit bättre och bättre. Främst så har jag ju lärt mig mycket mer nu hur jag ska tänka och hur jag ska lägga upp min tid. Vad jag ska prioritera. Så jag tycker ju, jag är väldigt nöjd med att jag gick i KBT. Kan varmt rekommendera det. Ja, men oavsett vilket problem du har, skulle jag säga. För jag tror att det är bra mot väldigt många olika psykiska problem som du har.
Men vad gör du idag då, om du märker så här att fasen, nu får jag en liten varningsklocka om att det är lite för stressigt. Vad gör du då?
Ja, men bra fråga. Nu har vi ju haft det ganska så stressigt ett tag.
Mm.
Men jag tror att jag försöker vara mycket i nuet.
Mm.
Grejen är att vi har ju haft så himla mycket nu. Och det som vi har gjort då är att vi har skrivit upp exakt vad vi ska göra varje dag. Sen har vi gjort det, och sen att jag verkligen släpper det på kvällen, så att jag inte sitter och har ångest för nu måste jag hinna med och göra det här och det här i veckan, utan jag jobbar klart det jag kan för dagen. Sen så men blir det soffan och någon serie, kanske försöka tänka på annat när jag ska sova, att jag inte försöker tänka på det jag ska jobba med eller framtiden, utan bara försöka andas ut, läsa.
Mm.
Väldigt bra tips tycker jag, om du har svårt för att sova, svårt för att varva ner, gör yoga, läs på kvällen. Väldigt bra.
Och jag vet inte om jag är lite nördig, men när jag ska sova då brukar jag tänka igenom ett perfekt resyrprogram eller en perfekt hoppbana.
Ja.
Det vet jag att jag har pratat om tidigare i podden.
Ja, men det är ju ett bra tips. Och att inte använda mobilen speciellt mycket på kvällen.
Nej.
Också väldigt viktigt. Försök lägga ifrån dig den, även om jag vet att det är svårt.
Mm.
Men om jag ska jämföra med hur jag mår nu. I somras så började jag äta antidepressiv medicin. Den har jag faktiskt minskat på nu. Så nu äter jag... Ja, jag har halverat den. Märker än så länge ingen skillnad på mitt mående. Så jag tänker att det har nog också blivit bättre.
Mm.
Själva depressionen. Men det var ju mycket i somras också när Pebban blev skadad. Och det kändes som att det var bara så jävla mycket skit som har hänt mig. Så lite så här droppen som fick bägaren att rinna över.
Mm, verkligen.
Men ja, alltså efterdyningar. Jag har som sagt mitt minne. Det är jättedåligt.
Mm.
Och det har varit det i många år nu, även om det har blivit bättre. Det var ju värre för några år sedan, mitt minne. Korttidsminnet. Katastrofalt dåligt.
Ja.
Alltså så här, ja, men så kan det vara än idag. Bara, vad gjorde vi igår? Vad gjorde hästarna igår? Vad gjorde jag igår? Alltså jag kommer inte ihåg sånt.
Nej. Men får du panik för att du har dåligt minne, eller känner du bara att ja?
Ja, men jag vet ju vad det beror på.
Ja.
Så det känns ändå okej. Mm. Och att jag märker att det har ändå blivit bättre. Och som nu till exempel, jag sover bra. Jag behöver inte känna någon stress över att jag sover dåligt till exempel.
Du, jag kan säga att som syster så kände jag också enorm stress över att du sov så dåligt.
Ja.
Det blir ju, man blir ju lite medberoende. Inte för att jag på något vis är skyldig på att du har varit sjuk.
Mm.
Eller delvis är. Utan det är ju bara så det är.
Mm.
Som empatisk syster så blir man liksom medpåverkad på det hela.
Ja,
så jag vet att jag tänkte bara hoppas jag har sovit bra i natt. Och så bara, hur har du sovit? Bara, ja, 2 timmar. Jag bara, ja. Fuck.
Ja, men jag har ju också blivit... ja, men jag är uppmärksam på dina signaler också. Nu har jag ju märkt att det har blivit för mycket för dig det senaste också. Mm. Och på dig så kanske det... Ja, men man märker det lite på ditt humör mer än mig. För du är ju lite... Vad säger man? Du har lite kortare stubin än mig.
Ja, men jag är ju lite mer temperamentsfull än vad du är.
Precis, så jag kanske mer stänger in mig i mig själv medan du blir lite mer utåtagerande. Så jag försöker bromsa för oss båda för att det ska bli hållbart. För jag vill ju inte att du ska bli drabbad av utmattningssyndrom och depression heller.
Nej, det är ju skönt om man kan se signalerna i tid eller se liksom varningssignalerna i tid. Men det är inte så jäkla lätt att veta vad de är när man aldrig varit drabbad heller. Så därför så ser jag det som ändå en positiv aspekt att du kan se när det är för mycket för oss båda.
Mm.
För jag har lite svårt för att se det själv också.
Ja, man har ju det.
Så det är ändå... Alltså, man får ju försöka se det positiva i det hela.
Jo.
Det är ändå tacksamt.
Precis, och det är så svårt också. För jag har ju alltid varit en sån prestationsmänniska.
Mm.
Ända sedan jag var ett litet barn och gick i skolan så har jag velat vara bäst på allt jag gör.
Mm.
Och då blir det ju att då biter jag ihop och så bara jag kör oavsett hur dåligt jag mår. Och kan tycka att andra som inte gör det har så här dålig moral. Även om de bara är helt vanliga människor som...
Som kanske känner av att det blir för mycket för dem.
Exakt. Men jag, och sen också i och med vårt jobb. Jag kan inte sjukskriva mig. Det finns ingen som kan göra mitt jobb. Så jag måste ju jobba och ta hand om mina hästar och allt vad det är. Oavsett hur dåligt jag mår.
Mm.
Så är det ju rent krasst.
Ja.
Och det är ju bara någonting som jag får acceptera. Och så får jag försöka jobba med mitt liv för att, och mitt mående för att jag ska må så bra som möjligt.
Mm.
Och nu tycker jag ändå att... Ja, men det, jag har faktiskt mått ganska så bra under hösten, får jag säga.
Ja, men det tycker jag att vi båda har gjort. Och jag känner så här att, ja, men du vet, när man märker att vi börjar sjunga lite igen.
Ja.
Jag bara, men gud, det här har vi liksom inte gjort.
Mm.
Utan vi har bara kört på i vårt jävla race och inte alls haft vår personlighet på samma vis.
Nej.
Så det kanske inte märks lika mycket i våra videor och poddavsnitt som det gör oss insemellan.
Nej,
exakt. Men det är så här små grejer som jag har så här... Men gud, nu har vi kommit tillbaka lite. Så det känns ändå skönt att trots att det varit så mycket den senaste tiden så har vi ändå behållit våran gnista lite.
Ja, men exakt. Jag kan ju hoppas att jag svarade hyfsat på frågan och det blev ju lite utsvävat. Men som sagt, eftersom min hjärna den är ju så luddig nu.
Mm.
Så det är mycket förtränger jag, mycket glömmer jag bort. Men det är ju lite så här tankar om hur jag mår och har mått.
Ja, man kan ju i alla fall konstatera att du har det ju väldigt mycket bättre nu än när du fick din första diagnos.
Verkligen.
Vad tycker ni att man borde inom citationstecken göra första året / åren efter studenten? Vad gjorde ni?
Alltså jag tycker inte det finns något rätt eller fel på den här frågan.
Nej,
det
tycker inte jag heller.
Du är ju fortfarande så himla ung när du precis har tagit studenten. Även om jag vet att många kanske får lite åldersnoja då att man ska ut i riktiga livet. Jag vet att jag började läsa direkt på högskolan efter att jag tog studenten och läste till personalvetare. Och när jag var typ så här 21, jag bara... Herregud, vad ska jag göra med mitt liv? Jag har sån ångest, jag är 21 år gammal och nu så känner jag bara... Men snälla någon, du var bara ett barn nästan. Ja,
för du läste 3 år... Som personalvetare, va?
Ja,
och så sen, du var klar när du var 22, eller?
Nu ska vi se. Ja, jag skulle nog fylla 22, va?
Ja, det måste det ha blivit.
Mm.
Ja.
Mm.
Ja. Och sen så läste du till lite kurser 1 år till efter det, va?
Ja, exakt.
Mm. Så det är klart att man kan ju plugga. Men jag tycker också så här, känner du att du är så himla skoltrött? Vissa, ja men jag menar man har ju pluggat i, vad blir det, 15 år?
Mm.
Om man tänker från förskoleklass till gymnasiet. Det är ganska mastigt. Och man kanske känner att man vill göra någonting helt annat. Ja, men jobba lite då.
Mm.
Gör vad fasen du vill. Det är liksom inget måste att veta vad man ska plugga till och sen jobba med resten av livet när man är 19 år gammal. 18,
eller,
19.
Eller ut och resa om du vill det. Jag menar, ja. Det är ju ett ypperligt tillfälle att ut och resa och upptäcka sig själv som kanske man säger när man gör det. För jag menar, du har antagligen inga barn till exempel som du behöver ta hänsyn till, utan det är ju när du inte är bunden till så mycket som det är bra att göra sådana grejer, tänker jag.
Ja, men exakt, så länge man inte har några måsten hemma att man typ måste betala hyra eller någonting. Det finns ju vissa som gör det när de bor hemma hos sina föräldrar. Då har du ingenting att knyta an. Ja, men inga måsten så.
Nej.
Så passa på att göra det vad du känner för.
Ja, lyssna på din magkänsla. Vad har ni för X med varandra? Vet du vad X är?
X? Nej, hur stavas det?
I-C-K-S.
Ja, men okej. Man kan säga en ick är väl typ någonting som vi... Ja, men bara så här... Eller inte äcklas av,
typ
men stör sig på. Så fattar jag det som i alla fall.
Mm.
Ja, men mitt är ju att du är så långsam ibland. Alltså det kan verkligen klia i min kropp när du går upp en trappa och du tar liksom ett steg i taget så här i svinlångsam takt. Men samtidigt säger jag så här, jag kan ju inte bara skynda dig. Nej. För det spelar ingen roll.
Nej, och mitt är väl då tvärtom att du kan vara lite hetsig ibland.
Ja.
Vad kan det vara mer?
Jaha, du tänker gräva djupare du.
Jag får ju tänka efter det då. Det får du ju ge mig. Ja, men det att du är lite hetsig. Att du bara inte kan släppa grejer ibland eller låta grejer vara. Typ så här, vi har varit ute i stallet skitlänge och jag bara, kan vi inte bara låta bli att sopa stallgång så vi kan gå in? Nej, vi måste göra det. Alltså typ så.
Ja, och det är klart att jag stör mig på att du är tvärtom.
Ja.
Men det är ju så, det är ju våra motsatser till varandra och det är klart att då kanske man blir lite irriterad just vid sådana saker.
Precis.
Vad ska man göra om man är hopprädd och inte vågar hoppa alla hästar på ridskolan? Vet du, då tycker jag att du ska berätta för din ridlärare vilka hästar du känner dig bekväm med att hoppa. Och sen kanske du kan få ha de hästarna som du känner att du inte vågar hoppa. Mm. Kanske du kan ha på så här markarbeten när ni bara typ travar bommar eller kanske galopperar över bommar så att det ändå blir hoppningsliknande. Men du behöver inte utsätta dig för själva hoppningen.
Nej, jag håller med.
Jag tror att det viktigaste är att vara öppen med vad man är rädd för att då får du förhoppningsvis en förståelse för ja, men hur du kanske beter dig på hästryggen, om du kanske styr undan hindret eller bromsar eller ja, du förstår vad jag menar.
Precis.
Okej, men vi har en fråga här. Hej, har ni tips på hur man ska eller bör gå tillväga om man skulle vilja ha lite samarbeten med företag? Hur började er resa och hur blir man bekväm att spela in rörligt material? Ja, men mitt bästa tips är att kika lite på hur andra gör sina samarbeten.
Mm.
Det behöver inte bara vara, ja, men om du nu är en hästperson och vill ha hästliga samarbeten så kan du även kika på hur ja, men diverse influencers gör.
Mm.
Och se lite hur de lägger upp det och markerar och hur de skriver sina texter och vad de gör för bilder så att du ändå får lite inspiration.
Mm.
Så behöver man ju inte kopiera rakt av. Liksom. Men så att man ändå får lite vis på hur det ska se ut ungefär. Och sen så är det ju tyvärr lite så att för att få samarbete så får man ju jaga samarbetspartners.
Mm.
Och det var ju något som vi tyckte var så himla jobbigt. För att det kändes lite som att så här, hej hej, här är vi, vi kan erbjuda det här.
Ja.
Det kändes så jobbigt att sälja sig själv.
Ja,
liksom.
Jag vet, så därför är vi himla glada över att vi jobbar med Media House by RF nu som gör det åt oss. Det vill säga vår agentur kan man ju säga.
Ja, men precis.
Så vi bara kan producera content. Men ja, alltså presentera dig själv, säg vad du har att erbjuda, se till att du har statistik att komma med, för det kommer nog företagen vilja ha. Hur många följare du har är egentligen ganska så intressant. Det viktiga är ju vilket engagemang du har.
Exakt, och hur man kan spara ner statistik och sånt, det kan man ju googla på när det kommer till både Instagram och TikTok och sånt antar jag.
Ja.
Och sen så hur man blir bekväm framför kameran, det är ju bara en vanlig sak.
Ja.
Och jag tänker att så här, ska du spela in ett samarbete och vet att, ja men säg att det ska upp den 10 januari, då behöver du kanske inte sätta dig den 9 januari och spela in det, utan då kanske du kan provinspela lite några veckor innan så att du ändå så här får lite flow i det hela och ja, men blir lite bekväm med hur du ska te dig med kameran.
Ja.
För det är inte alltid så lätt och jag känner att ja, men de dagarna som jag spelar in vloggar själv och du inte med, då känner jag mig genast en gnutta mer obekväm.
Ja, men jag med, för att nu vi tar ju så mycket stöd av varandra och det känns så mycket mer naturligt när vi är två stycken. Men jag tycker att också när jag är själv, det känns så här, ja, men nu står jag här helt själv och pratar in. Det var jag för konstig person liksom.
Ja, och det kändes ju såklart mycket jobbigare i början. Nu tycker jag att det ändå går ganska så bra att spela in själv. Men det är en vanlig sak helt enkelt och det är bara att köra på så är jag övertygad om att det kommer gå jättebra.
Och också ha en plan för det materialet som du ska göra.
Mm.
Till exempel vi, om säg att ett företag har köpt 3 stycken Insta-stories och att det ska vara 3 olika filmer på, ja men det är ju max 1 minut på Instagram, då brukar jag sätta mig innan och liksom få ner i lite punkter. Det här ska vara med i första storyn. Det här ska vara med i andra storyn. Så att vi är förberedda och vet vad vi ska snacka om innan. Så att det inte bara blir helt high contact. Att oj, vi provar och ser hur det går.
Ja, och att det kanske blir massa upprepningar. Att man bara, ja men det här kostar så mycket. Bara, ja men du har sagt det 3 gånger.
Ja, exakt.
Så det är ganska bra att ha en liten plan. Det behöver inte vara exakt. För man vill ju heller inte att ett samarbete ska låta som att man läser upp från ett papper till exempel.
Hur ser ni på det här med att prova ut dressyrsadel? Jag har nu vid 2 tillfällen fått byta sadlar trots att jag har haft sadelutprovare till hjälp. Detta för att jag själv inte kunnat rida i dem. Ena gången fick jag smärta i ljumskarna och andra gången klämde jag med knäna i sadeln. Stort fokus läggs på att sadeln ska passa hästen, men när vi ryttar inte trivs med sadel behöver vi jobba på oss själva, balans, styrka och så vidare. Alltså att det är ett påstående då.
Mm.
Känns som lite tabu att prata om att det faktiskt kan vara så att sadeln inte fungerar för ryttaren. Hur ser ni på detta?
Du, jag kan skriva under gånger 100 att det finns sadlar som inte passar mig och Emma.
Ja, och jag kan skriva under också på att vi har köpt ett par dressyrsadlar som har passat hästen. Och som vi har tänkt att ja, men vi kommer nog lära oss att rida i dem.
Ja, och jag kan säga att det är också från olika märken. Jag vet att vi köpte en Bates-sadel till Boppen. Mm. Det är en luftstoppad sadel. Mm. Och i den så kändes det som att benen pekade rakt ut.
Ja.
Vi fick liksom inte, ja men vi kunde i princip inte driva.
Nej, men
med
den
skinken
var väl för bred i midjan för oss, antar jag.
Jag antar det. Pappa satt ju som en smäck i den.
Älskade den.
Men killar sitter ju också överlag bättre i sadlar. Mm. Så det finns ju säkert sadlar som inte passar killar heller.
Nej.
Men pappa satt ju som en smäck i den sadeln. Mm. Och sen så köpte jag en lipposadel till Tage. Nu kommer jag inte ihåg om den heter Vanessa eller något sånt där.
Mm.
Jag tänkte att ja men den får jag lära mig att sitta i bara. Mm. Och det var lite likadant där nästan, att benen kändes som att jag inte kom om. Och jag menar, Tage är ju en väldigt liten häst. Mm. Det är ju, ska ju inte vara ett problem.
Nej.
Och sen så har vi ju din sal som du köpte specialgjord till dig och Bella.
Precis, jag tänker att det kanske är lite det här som är skillnaden mellan en bra och en dålig sadelinpassare. Att en bra sadelinpassare, som ju vi tycker att Josefin är, som vi tar hjälp av, hon nöjer ju sig inte förrän både häst och ryttare är nöjd.
Exakt.
Medan de som bara vill sälja, då är det så här, ja men vi hittar den här sadeln, den passar din häst. Och sen är det lite så här skitsamma om den passar dig.
Ja.
För jag menar, jag beställde ju en sadel, dressyrsadel till Bella, som kostade 37 000 i nypris, som var specialinpassad. Jag fick hem den, jag betalade för den. Men sen hörde jag mig till Josefin, jag hade ridit i den några gånger och bara, nej det här går inte. Jag får ont i min ländrygg, jag får ont i mina höfter. Den är för bred för mig, sa den. Ja, men då fick jag ju tillbaka pengarna.
Ja.
Och så hittade vi något annat istället. Så jag menar, det är så himla viktigt att kunna lita på din sadelutprovare. För jag tycker att det är lika viktigt att sadeln ska passa hästen som ryttaren.
Gud ja.
För vi båda spenderar ju lika mycket tid i slash med den på oss.
Ja, men jag tänker att om en sadel passar hästen, det är ju givetvis det absolut viktigaste. Men om den inte passar dig, då kommer du att störa hästen.
Ja, exakt.
Så att jag menar, då kommer det ju bli ett problem för det.
Ja, och om du säger får ont eller inte trivs i sadeln, då kommer säkert du sitta skevt och du kommer inverka negativt på hästen. Vilket i sin tur kanske gör att den kommer få skador för att du inte kan rida den på ett optimalt sätt. Jag menar, det är så viktigt att det ska passa både dig och hästen.
Ja, och det är såklart jättesvårt att veta så här, ja men passar den här sadeln verkligen mig när man sitter upp i den första gången?
Mm.
Men det, alltså, som Josefin säger i avsnittet, hon kommer ju att gästa podden nästa vecka.
Mm.
Då säger hon ju i avsnittet att man har ju 2 veckor där, va?
Mm.
Ja, men ångerrätt eller vad man nu kallar det.
Ja.
Med köpmannaföreningen tänkte jag säga, vad heter det?
Köprättslagen.
Tack.
Mm.
Ja, jag vet inte vad jag fick för ord på hjärnan. Så att, jag menar, man ska ju ha rätt till att byta sadel om det inte känns okej.
Ja.
Så ta hjälp av en duktig sadelutprovare som bryr sig om både dig och hästen.
Ja, för tro mig, det går liksom inte bara att lära sig rida i någonting, för du kan ju inte ändra på hur din kropp är byggd.
Nej, det är ju som att ska vi ändra vår benställning då så att den här baitsadeln passar? Det går ju inte.
Mm.
Har ni några tips på hur man känner sig nöjd efter exempelvis ett hoppass, även fast hästen har kanske stannat några gånger på ett hinder? Jag hakar lätt upp mig på det dåliga.
Ja, men jag tror det är typiskt oss människor att haka upp oss på det som är sämre. Även det kvittar om det är hoppning eller dressyr eller om det är något skolarbete. Jag menar, rider du en dressyrtävling, då blir det lätt att fasen, jag fick en miss där i den ökade traven, istället för att tänka på att ja, men allt annat kändes ju faktiskt jättebra.
Ja, men exakt. Och jag skulle säga så här, det här är någonting som jag är dålig på att applicera själv kanske. Men ett tips som jag vet att jag har hört, jag tror det är Emilie Espegren som har sagt det till oss. Det är så att, ja, man ska absolut ta med sig det negativa. Det är liksom inte så att man bara behöver kasta det bakom ryggen, för det är ändå det som utvecklar en. Så det som du kan ta med dig efter varje ridpass, det är så här, en grej som du behöver träna på. Ja, men säg att hästen har stannat några gånger. Varför har den stannat? Hade du dålig bjudning i svängen?
Mm.
Var du inte riktigt där med din kontakt? Släppte du kontakten helt? Drog den i munnen? Alltså, det finns ju mängder olika saker som gör att hästen kan stanna. Men försök att ta med dig varför den har gjort det. Men sen också, ta med dig 3 grejer som du gjorde bra.
Mm.
Så att det alltid blir mer positivt än negativt.
Ja.
Så till exempel, har du ridit ett dressyrprogram? Ja, ja, fasen, jag fick en miss i den ökade traven.
Mm.
Jag laddade på lite för mycket.
Mm.
Ja, men då tömmer jag med det till nästa gång.
Mm.
Men jag hade rena galoppombyten som var skitbra. Jag planerade min väg till uppridningen så himla bra. Och jag gjorde en fin... Alltså, så här, man tar med sig tre positiva grejer och en negativ eller så.
Det är
eller
väldigt...
negativ kanske är dumt, men en sak att jobba på.
Ja, men exakt. Och jag är sån också att jag vill inte hålla på och älta det som gick dåligt för mycket heller. Så till exempel om jag tycker att jag har ridit dåligt på en tävling, jag kollar aldrig på den filmen igen.
Nej.
Däremot så tittar jag på de tävlingarna som jag har fått en bra känsla på. Och det tror jag är mycket vettigare, för då vet jag att ja, men jag försöker få in den här känslan i min kropp igen istället för att hålla på och älta det som gick dåligt. För jag vet redan vad jag gjorde dåligt. Jag behöver inte hålla på och tänka på det 100 gånger till.
Nej, men då tankar du ju det bra istället för det dåliga. Liksom. Så jag tycker att det är bra tips att försöka och se det positiva, men ändå som sagt ta med dig någonting. Som för man behöver ju alltid jobba på någonting.
Tre bra grejer, en grej att jobba vidare på.
Yes. Men hörni, då har vi nog gått igenom de allra flesta frågor. Eller ja, alla frågor får ju förstås inte plats. För att ni är världens bästa på att ställa frågor. Vi är så tacksamma för det, verkligen.
Ja, och vill ni höra oss svara på ännu fler frågor så kommer det upp en Q&A-video på YouTube den 31, alltså på nyårsafton. Så då kommer vi att svara på ännu fler frågor. Och det är väldigt mysigt tycker jag att sitta och svara på frågor. Vi får så intressanta och härliga frågor tycker jag. Och som sagt, nästa vecka så kommer ju Josefin Frey, equipment coach, att gästa podden, och då kommer vi prata om allt om sadlar och jobbet som equipment coach. Och ja, men vi får ju ofta många frågor om det här, och då är det perfekt att vi har Josefin till hjälp som är proffs.
Exakt, för det är vi inte själva.
Nej.
Och vi vill också önska er ett gott nytt år, för nu hörs vi inte förrän nästa år. Det känns ju lite knäppt att säga det. Och ni får gärna prenumerera på vår podd, som ni kan göra i vilken app ni än lyssnar i. Och sen så finns vi också på YouTube, där heter vi Systrarna Älvstrand, och det heter vi också på Instagram.
Stämmer bra det. Ha det bäst hörni, så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.